Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du wa bihi nasta'in. Vi har kommit fram till hadith 85, hadith Anas ibn Malik. Vem läser?
85.
Japp.
Anas ibn Malik radiyallahu anhu berättade att profeten sallallahu alaihi wa sallam behandlades med hijama, koppling, och därefter bad han utan att göra vadå. Och detta rapporteras i Darul Qutni, som sa det att den är svag.
Nej. Denna hadith handlar om att göra hijama. Och att göra hijama är någonting som är bekräftat i autentisk sunna. Och att göra hijama är en av de bästa formerna av medicin och botemedel. Och hijama innebär att man tar ut gammalt blod från kroppen, från vissa platser där man då kan ha smärta eller liknande. Till exempel en person som lider av kronisk huvudvärk. Där brukade profeten alaihissalam beordra personen att göra hijama. Alla som kom och klagade över migrän och huvudvärk fick det här rådet att göra hijama i huvudet. Om en person har ont i ryggen, gör en hijama i ryggen. Om en person har ont i knäna, gör en hijama vid knäna och så vidare. Och det här hjälper. Det är en av de bästa former av medicin som nämns i hadith Bukhari som vi tog upp innan. Där Rasulullah alaihissalam säger att medicin finns i tre. Och det nämnde han, att dricka honung, göra hijama och att använda kej. Yani att bränna vissa ställen på kroppen. Så hijama är någonting starkt rekommenderat. Och också i hadith Isra wal Mi'raj, då profeten alaihissalam togs upp på himlafärden, så berättas det autentiskt att alla änglar beordrade honom att beordra sin umma att göra hijama. Och det finns många hadither i ämnet. Och det är en kunskap i sig själv. Och profeten alaihissalam brukade göra hijama. Och denna hadith nämner att han gjorde hijama och sen bad utan att göra wudu. Men hadithen är svag. Hadithen är inte autentisk. Däremot finns det sahih från Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma att han gjorde hijama och sen bara tvättade bort blodet. Yani han förnyade inte sin wudu. Och den är berättad av Ibn Abi Shayba. Och vi har gått igenom den här frågan innan. Bryts wudu av att blöda? Och vad sa vi för någonting? Wudu bryts inte av att blöda. Ahsantum. Naam. Och här nämner ulema som Sheikhul Islam ibn Taymiyyah att de lärda har olika åsikter i frågan om najasa kommer ut från någonting annat än de två, yani, där man utför sina behov, som till exempel sår och hijama och näsblod och spyor och liknande. Och där anser Imam Malik och Shafi'i att det inte bryter wudu, medans Abu Hanifa anser att det bryter wudu och Imam Ahmed anser att det bryter wudu om det är mycket, yani lite bryter inte wudu. Och Sheikhen säger att det som verkar vara mest korrekt är att det inte bryter wudu, men det är rekommenderat att göra wudu om man får eller dessa saker sker. Men den som ber utan att göra wudu så är hans bön korrekt. Men den som gör wudu så är det bättre. Och det här är också baserat på åsikten av att blod är najis. Och vad nämnde vi i den frågan? Att människoblod, är det najis? Nej. För att det saknas också bevis på att blod skulle vara najis. Utan vi sa att grunden är att det är rent. Taib. Så en person som blöder behöver inte göra om sin wudu. Och vi nämnde också den affär där sahaba sköts i bönen och fortsatte be. Vi nämnde att det var Abu Huraira som fick näsblod. Och han gick och bad utan att göra wudu. Vi nämnde en annan sahabi som spottade ut blod och gick och bad och så vidare. Så att det var typ välkänt på profetens tid alaihissalam att blödningar inte bröt wudu. Okej. Så även om denna hadith är daif så går vi tillbaka till al-asl som vi sa i första darsen. Och det är att ingenting bryter wudu utan bevis. Den som säger att någonting bryter wudu måste komma med ett konkret, autentiskt bevis. Okej. Och det finns inte ett konkret bevis på att blod eller blödningar bryter wudu. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Och den hadith som berättas av Muawiya radiyallahu anhu. Och Muawiya, han är Abu Abdurrahman, Muawiya ibn Abi Sufyan. Och Abu Sufyan är Sakhr ibn Harb ibn Umayya ibn Abd al-Shams ibn Abd al-Manaf al-Qurashi al-Umawi. Och Muawiya föddes 5 år innan det att profeten a.s. sändes som profet. Och han och hans far Abu Sufyan blev muslimer Amul Fath när man erövrade Mekka. Och Muawiya radiyallahu anhu har en väldigt hög position i islam, då han var en av de som skrev al-Wahi, skrev uppenbarelsen från profeten Muhammed alayhi salam under hans tid. Och han blev senare guvernör eller ansvarig över Sham efter hans broder Yazid under Umars khilafa radiyallahu anhum. Och han fortsatte med detta tills det att han dog. Och han styrde då över Sham i 40 år. Och Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah säger att lam yakun min muluk al-muslimin malikun khayr min Muawiya. Att muslimerna har aldrig haft en konung som har varit bättre än Muawiya. ولا كان الناس في زمان ملك من ملوك خيرا منهم في زمان معاويه. Aldrig har folk haft det bättre under en konungs styre än de hade under Muawiyas styre. Ja. Och han dog år senat 60, år 60 hijra i Dimashq i Damaskus. طيب Muawiya berättar här en hadith att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger al-aynu wika'u sah, som på svenska betyder att ögat är anusets läderrem. Och när ögat sover så släpper läderremmen. Och denna hadith finns i Ahmed och Tabarani. Och Tabarani la till att den som sover ska göra wudu. Och detta tillägg ansågs vara svagt enligt Abi Dawud via Ali, utan orden släpper läderremmen. Yani båda kedjorna är svaga. Det finns ikhtilaf om den här hadithen, och de flesta av al-muhaddithin, de stora ulema, är på åsikten att hadithen är svag. Vissa säger att den är hasan, wallahu alam, som är Nawawi och liknande. Men hadithens betydelse tyder på att wudu bryts av att sova. Vad menas med den här liknelsen? Det är som att du har en säck med vatten. Och när du knyter säcken med en läderrem så kan du vända på säcken och ingenting rinner ut. Men om du tar bort läderremmen så kommer det att rinna ut. Och samma sak är det med människan. Du har kontroll, du vet om du tappar din wudu eller inte. Du kan hålla tillbaka och tappa din wudu. Men om du sover så släpper du. Så att vad som här menas med att så länge man är vaken så har man sin wudu. Yani man vet att man har sin wudu. Så länge man inte då är säker på att man tappat den. Men sover man så vet man inte vad som händer. Och hadithen är då ett bevis på att sömn är yani madinnatu naqd al-wudu. Det är en orsak till att man kan tappa sin wudu utan att vara medvetande. Så personer som sover djupt ska då förnya sin wudu. Och det här har vi talat om i första hadithen, hadith Anas. Och också i hadithen där det var profeten a.s. talade om att stryka över strumporna. Och det nämnde han, utföra sina behov och att sova. Och det sa vi också att det bevisar att sömn, genom djup sömn, bryter wudu. Nah. Vi går vidare till nästa hadith, som också är en svag hadith. Där det berättas från Ibn Abbas, från Rasulullah alayhi salatu wassalam, att han sa innamal wudu'u ala man nama muttaji'an. Att wudu är för den som sover liggandes. Och den hadithen är också svag. Den är daif. Och Abi Dawud säger att den är munkar. Hadithen munkar, yani den är inte autentisk. Och det är samma punkt vi har gått igenom innan. Då vi talade om att sova djupt eller att sova lätt. Taib. Och vi går vidare till hadithen efter. Hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger att shaitan kommer till en av er. Shaitan kommer till en av er när ni ber och han blåser personen i baken så att personen får för sig att han tappat sin wudu fast han egentligen inte har gjort det. Om han är med på detta eller om han upplever detta ska han inte lämna bönen så länge han inte hör ett ljud eller känner någon doft. Och denna tidigare hadithen har sin grund i Bukhari Muslim från Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu. Och Abu Huraira radiyallahu anhu berättar också hadithen på ett liknande sätt i Sahih Muslim. Och Al-Hakim säger från Abu Sa'idin från Rasulullah alayhi salatu wassalam att han sa om shaitan kommer till någon av er och viskar till er och säger du har brytit din wudu så ska du säga du ljuger. Ja, nu ska jag säga till shaitan du ljuger. Och Ibn Hibban nämnde hadithen med formuleringen han ska säga det tyst inom sig själv. Nej. Denna hadith skulle ju också vara lämpad att nämna tillsammans med hadithen vi nämnde innan. Att om någon av er känner någonting i magen. Kommer ni ihåg den hadithen? Hadith Abi Huraira. Så ska ni inte lämna bönen tills ni hör att ni släppt vind eller känner en dålig doft. För denna hadith handlar också om att vara osäker på att man tappat sin wudu eller inte. Innan man får tvivel om man tappat sin wudu. Och denna hadith lägger en viktig grund och stänger dörren till al-wasawis. Stänger dörren till att få viskningar från shaitan. Och det nämns också i början på denna hadith att profeten a.s. sa om någon av er ber och inte vet om han har bett 3 eller 4 raka så ska han göra 2 sujud på slutet. Yani han ska avrunda sin bön med 2 sujud på slutet. Yani han ska jämna ut med en extra raka och sen avrunda med 2 sujud sahu på slutet av bönen. Nah. I denna hadith så lär oss profeten a.s. att när vi ber så kommer shaitan till oss och försöker förstöra våran bön. Och ordet shaitan, ulema säger här jinse shayatin, yani vad säger man på svenska, jins, yani släktet av shayatin, inte en specifik shaitan, utan shayatin generellt kommer och försöker förstöra våran sala. Och shaitan är våran svurna fiende som dag och natt jobbar med att få oss bort från Allah subhanahu wa ta'ala och göra islam jobbigt för oss. Islam är enkelt, alhamdulillah. Och bönen ska vara det bästa under din dag. Så som Rasulullah alayhi salatu wassalam sa, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَةِ. Och jag njuter av att be. Min ögonsten är i bönen. Så bönen ska vara det bästa yani som du gör på hela dagen. Så som han också sa i hadithen, وَعْلَمُ أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَةِ. Och vet att bönen är det bästa ni gör. Men subhanallah, shaitan kommer och försöker förstöra bönen. Så att den blir jobbig. Det blir, jag orkar inte be, och ska jag be? För vissa människor faller in i waswas. Att när de ber, varenda salah blir kaos. De blandar ihop 3 raka, 4 raka, 2 sujud, 3 sujud. Varenda salah. Och de ber extra och gör alltid sujud och sahu och så vidare. De blandar ihop, har jag gjort tashahud, har jag inte gjort tashahud, läste jag fatiha rätt, läste jag inte rätt. Och salah blir bara en börda. Och sen kommer shaitan också i wudu. Och försöker förstöra personens wudu. Eller innan wudu, han kommer under toalettbesöket. Och kommer med wiswas att nej, det kommer ut kiss och det kommer ut hit och dit. Och personen sitter på toaletten jättelänge. Och tvättar sig jättelänge och jättemycket, extremt mycket. Ett vanligt toalettbesök på 1 minut blir 1 kvart, 20 minuter. Så att gå på toaletten blir också katastrof. Jättejobbigt. Och sen kommer wudu. Och då börjar personen, sa jag bismillah, sa jag inte bismillah. Tvättar jag händerna, tvättar jag inte händerna. Sköljer jag munnen, sköljer jag inte munnen, sköljer jag näsan, sköljer jag inte näsan. Och sen ansiktet, och sen glömde jag stryka håret, glömde jag. Och som han alla vissa gör om sin wudu. 1 gång, 2 gånger, 3 gånger, 4 gånger. Och att göra wudu blir också en plåga. Det blir en process på kanske en halvtimme. Subhanallah. Och det här är från shaitan. Allt som är jobbigt är inte från islam. Islam är enkel. Wudu tar en minut. Max. Enkelt. Och att göra wudu på det här sättet är bidda och överdrifter från shaitan och inte tillåtet. Så här nämner han en av de saker som shaitan gör. Han kommer i salah och försöker få dig att tro att du tappat din wudu. Genom att blåsa dig yani, mellan skinkorna eller vad man säger. Så att det känns som att du har släppt vind fast du inte har gjort det. Och en annan hadith, han drar i hårstråna där bak. Så att det känns som att en person tappat sin wudu fast han inte har gjort det. Och då så lärde oss profeten alaihissalam att man inte ska ge efter. Man ska fortsätta be. Så länge man inte har yaqin, en övertygelse på att man tappat sin wudu. Och om shaitan då kommer och blåser och försöker få dig att tro att du tappat din wudu, så sa han du ska säga kedabt. Yani för dig själv i bönen så tänker du ljuger. När shaitan kommer och säger du har tappat din wudu. Och då tänker du för dig själv, du ljuger. Och du fortsätter be. Taib, du fortsätter be. Och det här lär oss en väldigt viktig sak. Den lär oss hur vi ska handskas med wiswas. Generellt. När wiswas kommer till dig, shaitan kommer till dig, så ska du stöta bort dem med detta argument. Att du ljuger och du ska inte lyssna på shaitan. I allt. I din wudu, toalettbesök, salah, i din aqida. Allas. Bara kedabt. Inte kedab. Jag ska inte lyssna på det. Vifta bort honom. Och fortsätt med det du gör. Och du ska absolut inte lyssna på shaitan, för då kommer han bara fortsätta. Han kommer, mashallah, tänka att du gav gehör. Du lyssnade och då kommer han nästa gång. Och blir ännu jobbigare. Men när han vet att du inte lyssnar, du struntar i hans wiswas, så lämnar han dig och han går till någon annan. Okej? Okay? Så, vad gör man? Man säger bara, kedabt. Eller som i hadithen, också mannen som fick wiswas, han liksom blandade ihop vad han läste. Då så sa profeten alaihissalam, dhaka shaitan ismu khanzab. Det här shaitan som heter khanzab som kommer till dig. Om han kommer till dig i bönen så säger a'udhu billahi minash shaitan. Yani a'udhu billahi, sök skydd och salat från shaitan. Och då säger ulama, du kan säga a'udhu billahi minash shaitan ur rajim. Eller a'udhu billahi min khanzab. Och sen spotta tre gånger. Lite lätt åt vänster håll. Inte att du vänder bort huvudet. Utan saliv. Tort. Det är också ett sätt. Men att inte bry sig, det är viktigaste. Och också i andra hadithen när han kommer med wiswas i aqida, säger kul amantu billah. Jag tror på Allah. Kul amantu billahi wa rasulih. Och i vissa hadither, läs surat al-ikhlas och liknande. Yani, bry dig inte om shaitan. Okej? Okay? Wiswas kommer oftast till folk som är nya muslimer och folk som är okunniga. Taib. Folk som är nya muslimer och folk som är okunniga. Den som är stabil i sin religion, den som har kunskap om islam, shaitan kan inte jiddra med honom. Shaitan kan inte lura honom. Och därför säger vissa ulema från Salaf att en alim är svårare för shaitan än 1000 abid. En lärd man inom islam är svårare att manipulera för shaitan än 1000 stycken ubbad. 1000 stycken som dyrkar Allah. Taib. För den lärda mannen vet. Han direkt. Han säger a'udhu billah mink. Yani, khalas. Kul amantu billah. Och shaitan lämnar honom. Och han vet hur han ska handskas med allting. När shaitan kommer till honom, wiswas, toaletten, wudu, han vet direkt bort. Och han fortsätter. Han lyssnar inte på shaitan. Så kunskap är en av de viktigaste vapen mot wiswas. Och yaqin, övertygelse. Taib. Och att man också är bestämd. Man ska vara yani, bestämd. Om man är svagsint, man är lätt manipulerad, man hela tiden är osäker som människa. Allt. Då blir man också ett lätt offer för shaitan. Så det gäller att man är bestämd som människa. Och fortsätter med det man gör. Nej. Och shaitan, som vi sa, kommer ju då till människan i allting. Och han är våran fiende. Och vi ska behandla honom som en fiende. Och inte lyssna på honom. Och man ska verkligen inte försöka bli drabbad av wiswas. För det är en sjukdom som kan förstöra människan. Och det har vi sett folk som har drabbats av wiswas och verkligen lider. Och vissa kanske till och med lämnar att praktisera islam. För det blir för mycket och det är det som shaitan vill. Tänk dig själv att en person är på toaletten flera timmar om dagen. Gör wudu flera timmar om dagen. Gör salah flera timmar om dagen. Vad är det för islam? Allt blir bara katastrof. Så Så personen säger pallar inte, khalas. Och då har shaitan vunnit. Men istället för att göra islam enkelt. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel. Kapitlet om qada al-haja. Hur man uträttar sina behov. Ja. Islam har lärt oss allting. Det kommer en kafir till Salman al-Farisi. Och han försöker att typ skämta med Salman och sätta igen göra narr av islam. Och han säger till Salman att eran profet har lärt er allting. Till och med hur man uträttar sina behov. Igen typ som att det är löjligt. Och då säger Salman, ajal, det är sant. Han har lärt oss allting. Och så säger Salman, man ska inte använda höger handen, man ska inte vända sig mot Mekka och så vidare. Han nämner en etik, adab, som man ska ha när man uträttar sina behov. Så att det här är ingenting negativt. Att islam lär personen hur man går på toaletten. Det här är någonting positivt. Islam har inte utelämnat något. Tibyanan li kulli shay. Denna bok, Koranen, är en klargörelse för allt. Ma farratna fil kitabi min shay. Vi har inte utelämnat någonting. Och så som sahaba sa att profeten a.s. lämnade ingen sten ovänd. Förutom att han berättade. Så att allting som vi är i behov av har islam lärt oss. Från hur du vaknar, hur du går på toaletten, hur du gör wudu, hur du äter, hur du är på jobbet, hur du är med familjen. Allting har islam lärt oss, mashallah. Och det är från islams mahasin, islams vackra sidor. Och det är ingenting negativt. Och islam lär oss också renlighet. Islam är en religion som lägger stor vikt på att tahara. Och tahara är renlighet i båda dess former. Den inre renligheten och den yttre renligheten. Att rena sitt inre och att rena sitt yttre. Att rena sitt hjärta och att rena sin själ. Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Att de som renar sitt inre är de som har fått framgång. Så tazkiyat och nefs, att rena sitt inre, är också en av de sakerna som Allah Azza wa Jal skickade sändebuden med. Vad säger Allah Azza wa Jal? وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَيُزَكِّيهِمْ. Lär dem boken och sunna, hikma, och han renar dem. Så att da'wa, det är inte bara att lära ut kunskap, det är också att rena folket. Rena folket från de dåliga egenskaperna som kan finnas. Och det värsta av allt, kyrk och kuffer. Som är smutsar ner människans inre. Otro och kyrk. Och sen andra dåliga egenskaper som högmod, hat, avund, att vara besatt av dunja och liknande saker. Det här kommer islam och renar. Därför är Koranen shifa lima fi sudur. Den är medicin för det som finns i bröstet. Så islam lägger vikt på att rena sitt inre och att rena sitt yttre. Att när man går på toaletten så renar man sig. Man har inte najasa på kroppen, man har inte najasa på kläderna och man har inte najasa i sin omgivning. Utan en muslim är, mashallah, ren utav sig. Och därför nämns det också i hadithen وَالطَّهُورُ شَطْرُ الْإِمَانِ. Att renlighet är hälften av iman. Och i vissa hadither wudu är hälften av iman. Men att islam i alla fall är en religion av renlighet. Väldigt viktigt. Och en av de renligheterna som islam har kommit med är just det här med toalettbesök. Väldigt enkelt. Man uträttar sina behov. Så tvättar man sig. Eller man torkar sig. Så att man inte går omkring med massa smuts på kroppen. Och det här är det som inshallah kommer att tala om i detta kapitel. Hur man gör när man ska uträtta sina behov. Vem läser första hadithen? Babu.
Anas bin Malik radiyallahu anhu sade, när Allah sände ut sallallahu alaihi wa sallam till toaletten, brukade han ta av sig sin ring. För att det var de fyra, den är ma'lul defekt.
Den är ma'lul. Ja. Hadith Anas radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam brukade ta av sig sin ring då han gick in i toaletten. Och hadithen är ma'lul, yani den är svag. Den är inte autentisk. Ordet som nämndes här i hadithen är al-khala. Det som vi har översatt till toaletten. Men al-khala kan också vara då folk förr i tiden inte hade toaletter. Alla hade inte en toalett i sitt hem. Vissa hade som kanske ett rum och det var ett hål i marken. Det var en khala. Och andra gick och gjorde sina behov ute på landet. Eller utan, gick bort lite utanför stan och så vidare. Det kallas också för al-khala. Okej? Och det finns vissa synonymer på al-khala som al-kanif och al-mirhad. Dessa ord används också som yani, en synonym på då toalett eller badrum eller vad man kan kalla det för. Ja. Och här nämns då att profeten alaihissalam brukade ta av sig sin ring. För det nämns ju i autentiska hadither att profeten alaihissalam hade en silverring där det stod Muhammed på en rad och så stod det under Rasul och så stod det under Allah. Muhammed Rasulullah. Och den här ringen var som en sigill, ett stämpel som han alaihissalam stämplade sina brev med. Och den här ringen ärvde Abu Bakr efter honom och sen Umar och sen Uthman som råkade tappa ringen i en brunn. Och sen Qadar Allah, de letade men ringen försvann. Men alla kulli hal, hadithen handlar här om att Rasulullah alaihissalam tog av sig den här ringen innan han gick in för att uträtta sina behov. Igen av respekt för Allah azza wa jalls namn. Okej? Och de lärda, trots att denna hadith är daif, har tagit vissa lärdomar från denna hadith. De säger att det är ogillat makro att gå in med någonting som har Allahs namn i toaletten. Och att det är rekommenderat att avlägsna sådant. Och de säger vad som tyder på att det är makro och inte haram är att det är en fi'l, yani någonting som profeten gjorde och inte någonting som han beordrade med. Skulle han säga ta av, då skulle det bli obligatoriskt. Och det skulle bli haram att gå in med det. Men då det var någonting han gjorde och inte beordrade, så förstår man att det är makro. Okej? Och det är då ogillat att gå in med någonting sånt i toaletten. Men detta går också tillbaka till att hadithen först måste vara autentisk. Så att du ens kan säga att det är makro. Taib. Men al-qawl bil-karaha, åsikten att det är makro, är den kända åsikten hos al-ulama. Och bland dem är al-hanabila, yani Imam Ahmeds madhab. Och en annan riwaya från Imam Ahmed att det inte är makro. Och så nämner här ulama lite olika åsikter. Men det är säkrast att undvika. Och därför har man till exempel frågade vissa av ulema som Imam Ahmed. Det finns vissa undantag. Till exempel förr i tiden på mynten så stod det La ilaha illallah. Får man ta med dem in i toaletten? Då så sa ulema som Imam Ahmed att om de är inlindande i ett tyg eller papper eller någonting så är det okej. Okay. För att om man är rädd för att de ska bli stulna eller glömma bort dem när man lämnar dem utanför, så får man ta med sig dem in. Okej? Men beträffande Koranen, där säger ulema att man ska inte ta in den i toaletten. Okej? Varför? För Koranen ska upphöjas och den ska äras. Och vissa säger att det är haram. Vissa ulema säger att det är haram att ta med Koranen in i toaletten. För Allah Azza wa Jalla har sagt innahu la Quranun karim. Det är en ärofull bok. Yani den ska äras. Wal Quran il majid. En upphöjd bok. Det är inte passande att ta in den i toaletten. Yani det är vanärande och kränkande. Men ulema säger här undantag. Om man kan lämna den utanför så är det det man ska göra. Men om man fruktar att den ska bli stulen. Om man fruktar att den ska bli stulen eller blåsa bort med vinden till exempel, så får man ta in den. Och ett exempel idag, det kan vara till exempel en person ska resa, han har en liten väska med Koranen och han är på Arlanda. Han går in i toaletten, ska han hänga sin väska utanför toaletten? Vad händer om man lägger en väska någonstans på Arlanda? Ja? Bombsquad, eller hur? Ja? ja, det blir kaos igen. Så, eller de kommer, de tar bort den eller kanske slänger den och så vidare. Om man är rädd för att det ska hända så blir det ett undantag igen. Okej? Men generellt så ska man då inte ta in Koranen i toaletten. Den ska respekteras och upphöjas från detta. Nah. Nästa hadith, vem läser? Vem läser? Khalid. Hadith, vad man ska säga när man går in i toaletten. Det finns en dua som man säger när man går in i toaletten. Och här nämns det kana idha dakhal al-khala. Han brukade säga då han gick in i toaletten. Och i vissa andra hadither, idha arada an yadkhula. Om han ville gå in. Och vad är skillnaden? Gå in och ville gå in. Gå in, yani du säger den typ på väg in eller inne i toaletten. Ville gå in, du säger den innan du går in i toaletten. Hänger ni med? Så det är skillnaden. Och då, vad som då menas med hadithen, att han brukade säga det när han ville gå in i toaletten. Och då brukade Rasulullah alaihi salatu wassalam säga Allahumma, som betyder ja Allah. Allahumma inni a'udhu bika. Och Allah, jag söker skydd hos dig från al-khubthi eller al-khubuthi wal-khaba'if. Naam. Och det här ordet khubth går att man kan säga khubthi eller khubuthi. Alltså på ba kan du ha damma eller sukun. Khubth eller khubuth. Okej? Okay? Och de lärda säger om du säger khubuth så betyder det de manliga jinnerna. Och khaba'ith de kvinnliga jinnerna. Om du säger khubth så betyder det yani shar, dåliga saker. Och khaba'ith och dess folk. Jag söker skydd från ondska och dess folk. Okej? Okay? Och båda dessa har nämnts. Taib. Och den här hadithen tyder på att det är rekommenderat att säga denna dua när man ska gå in i toaletten eller den platsen där man ska uträtta sina behov. Även om man är ute i naturen. En person är ute och han ska kissa i skogen till exempel. Och då säger ulama att när man typ tar upp sin thob eller tar ner sina byxor, då säger man, eller precis innan säger man den här duan. Okej? Okay? När man är ute i naturen eller utomhus. Och varför ska man då säga denna dua och söka skydd från al-khubthi wal-khaba'if? Jo, det har nämnts i en annan hadith. Zayd ibn Arqam berättar att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa inna hadhihi al-hushush muhtadira. Att dessa platser där folk uträttar sina behov är muhtadira, yani de närvaras, yani av jinner. Så om någon av er kommer till al-khala, där man då ska uträtta sina behov, så ska han säga a'udhu billahi min al-khubuthi wal-khaba'ith. Så denna hadith, som finns i Abi Dawud och Sheikh Albani säger att den är sahih, där nämner Rasulullah alayhi salatu wassalam varför man ska söka skydd från dessa jinner. För att de här platserna där man uträttar sina behov är platser där de kan finnas. Större sannolikhet att de finns på dessa platser och att de närvarar på dessa platser. Och det nämner också här ulema att toaletter, al-hamamat, yani bastu och folk, platser där folk är nakna, al-hushush, al-mazabil, suprum och liknande är ma'wa al-shayatin. Det är platser dit al-shayatin tar tillflykt. Och därför ska man då söka skydd hos Allah från dem när man går in i dessa platser. För det här är platser där folk inte nämner Allah subhanahu wa ta'ala. Och när man inte, platser där man inte nämner Allah är platser dit shaitan kommer. Och platser där man nämner Allah är platser där änglarna kommer och shayatin sticker. Och så är det. Så att shayatin kan dras till de här smutsiga platserna som då toaletter och badrum och liknande. Och därför är det då rekommenderat att söka skydd från dem när man går in i toaletten. Naam. Och det har också lagts till i en annan riwaya på hadithen att man säger bismillah innan. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Det här tillägget nämns i vissa riwaya. Och det nämns varför man ska säga bismillah i en annan hadith. Där så säger profeten a.s.w. att skyddet, as-satr, baina a'yun al-jinn wa awrat bani Adam idha dakhala ahaduhum al-khala' an yaqulu bismillah. Att skyddet mellan att shayatin, jinnerna, ska se Bani Adams aura när de går in i toaletten är att de säger bismillah. Okej? Okay? Och i vissa andra hadith när man tar av sig kläderna. Så en person ska sova eller någonting och ta av sig kläderna, det är bra att han säger bismillah. För då kan shayatin inte se din nakenhet. Och när man går in i toaletten, den här duan, bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Naam. Så man säger då denna dua för att då få skydd från ash-shayatin. Och hadithen bevisar också att ash-shayatin finns på riktigt. Jinnerna finns på riktigt. Och att de också är, de har också genus. Man och kvinnor. Något tredje känner vi inte till. Precis som människor, vi känner inte till något tredje. Det finns bara två kön. Så att de är också manliga och kvinnliga. Och det här är då ash-shayatin namn som dras till såna här platser. Ta vi går vidare till nästa hadith. Vem läser? Ramir.
Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Det fanns en jämnårig pojke som tillsammans med mig brukade bära en vattenbehållare och en käpp åt Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam. När han skulle gå in i toaletten och vattnet använde han för att tvätta sig med. Muttafaqun
alaihi. Naam. Här i denna hadith som är sahih berättas också från Anas radiyallahu anhu att han brukade bära vatten åt profeten Muhammad alaihi wasallam då han skulle uträtta sina behov. Och då säger ulema, det här var utomhus. För i hemmet finns inte behov av att någon ska bära vatten till dig. Eller så är det någonting som dina familjemedlemmar gör. Så att hadithen, ulema säger att den handlar om utomhus. Taib. Han brukade då bära vatten till honom och en käpp. Och det här ordet kan också betyda spjut. Taib. Eller anaza. Kan här betyda spjut. Och det är också ett bevis på att det här var utomhus. För att spjutet som Ibn Hajar nämner har ingen funktion i hemmet. Utan vad profeten al-Islam gjorde när han uträttade sina behov utomhus var att han sen gjorde wudu och gjorde två raka. Och hadithen nämner att han brukade be mot hans anaza, yani mot hans spjut. Han använde det som sutra. Så att dessa saker indikerar på att det här var utomhus. Så Anas och någon annan, det nämns inte vem det var, brukade då hjälpa profeten alaihissalam och göra såna här tjänster som att bära vatten till honom alaihissalam. Och han då bar vatten åt honom som han sen då tvättade sig med. Det står här fayastanji bilma, att han tvättade sig med vattnet. Och vi kommer att gå igenom i detta kapitel två termer. Det kallas för el-istinja och el-istijmar. El-istinja är när man tvättar sig bara med vatten efter toalettbesök. En person kissar och häller lite vatten. Det är istinja. Och så har vi istijmar. Det är när man torkar sig. Okej? Okay? Och det kan vara med en sten eller blad eller papper eller någonting. Det kallas för istijmar. Och båda är tillåtna. Okej? Okay? Och denna hadith nämner ulema som ett bevis på att det räcker med att bara använda vatten. Att bara använda vatten och att inte torka sig. Okej, okay? Bara tvätta sig med vatten. Taib. Och Imam Nawawi nämner här att det finns tre olika sätt att rena sig på. Ett, att bara använda vatten. Och två, att bara använda någonting att torka sig med. Yahamukallah. Och tre, att kombinera mellan dem. Att både använda vatten och någonting att torka sig med. Och han säger att det är det bästa enligt majoriteten av de lärda. att både använda typ papper och vatten eller sten och vatten. Men först använder man det, vad säger man, papper eller sten eller någonting för att ta bort det som är najis, och sen vatten för att rena. Okej? Okay? Ja. Så att det här är, och det kommer vi inshallah tala mera om senare. Vi tar en till hadith inshallah, sen är vi färdiga för idag. Vem läser? En kort hadith. Tvadal.
Al-Mughira ibn Sha'ba radiyallahu anhu sade profeten sallallahu alaihi wasallam sade till mig: ta vattenbehållaren, därefter gick han iväg så att jag inte längre kunde se honom uträttade sina behov.
Nam, ahsant. Denna hadith handlar om att det är rekommenderat att avlägsna sig då man ska uträtta sina behov utomhus, så att man inte blir sedd av andra människor. Och profeten alaihissalam brukade gå långt bort. Ibn al-Qayyim han sa till och med två mil. Alltså, och el-mil al-arabi är typ 1800 meter. Så att det blir 3 kilometer nästan. Men Allah, jag har inte sett något autentiskt, men gärna man avlägsnar sig. Och det finns vissa riwaya på denna hadith som säger att det här var på natten. Yani det var en natt, mörkt, men ändå gick han bort. Okej? Okay. Så att det är rekommenderat att en person som då ska uträtta sina behov utomhus, yani avskärma sig från folk, att de inte ser honom. Det är inte passande att en person visar sig i ett sånt här tillstånd. Och man får ju inte visa sin aura förutom till sin fru. Yani. Och även sin aura ska inte visas när man uträttar sina behov. Yani vid ett sånt här tillfälle så är det inte ens någonting som ens fru ska se. Utan man döljer sig idag, man låser toalettdörren och så vidare. Så att de inte ser en i detta tillstånd. De inte hör ljuden som kommer, känner dofterna och så vidare. Och det finns också bevis som tyder på att mellan makarna ska man undvika allt som äcklar. Man ska inte behöva tänka på sin partner och tänka på de gångerna man sett henne kanske sitta på toaletten och liknande. Det är ofräscht igen. Så man undviker allt sånt här mellan varandra. Ja. Så hadithen tyder på att det är rekommenderat att gå långt bort och att då dölja sig från folk så att de inte ser det när man uträttar sina behov. Ja. Och inte som idag, Allah al-Musta'an, de här offentliga toaletterna där folk står i rad och kissar och folk på fyllan ställer sig och kissar på gatan och audubillah. Ja, det här är inte passande för en muslim. En muslim beter sig så mycket bättre än så. Wallahu alam. Och där avrundar vi för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sa'id.